If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och god dag, det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Radiopan Svensson. Det här programmet görs tack vare Akademikernas A-kassa. Hörru, är du inte med i en A-kassa så tycker jag verkligen att du ska gå med i Akademikernas. För du, det kostar bara 90 kronor i månaden och blir du arbetslös kan du få runt 15 000 i månaden. Och det är ju jättemycket mer. Det är liksom bara bra, så enkelt är det. Om du ansöker nu så har du dessutom chansen att vinna en Apple TV. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en Apple TV. Du kan läsa mer om den här tävlingen på Akademikernas hemsida. Det är alltså www.aea.se/VVI. AEA, så är det, det är bara vokaler, det är ganska svårt att säga tydligt. Nu tänkte jag sätta igång med den här veckans viktigaste intervju, för jag har nämligen den ettriga och skäggiga och kortbyxe prydda killen Alexander Bard här. Jag tänkte prata med honom om varför han är så sträng jämt och ständigt och varför han byter politiskt parti hela tiden och hans filosofiska intresse. Men vad sa du? Sa du precis att du inte vet vem Alexander Bard är? Ja, har du. Så kan det vara. Det är inget konstigt med det. Vi bryr oss inte om det. Jag bara berättade för dig så kan vi fortsätta sen. Okej. Alexander Bard är den där lille killen med pliriga ögon som alltid ska berätta hur det ligger till. Han har så oerhört gott självförtroende att Zlatan framstår som en osäker tonåring. Bara kolla hur Alexander Bard klär sig. Va? Tycker ni detta är konstigt? Att ha en klänning av grytlappar? Fuck off, säger Alexander. Jag klär mig hur jag vill. Det här är coolt. Om du inte fattar det så får du inte vara med på min elitmailinglista. Om du kollar in Alexanders Wikipedia-sida så finns risken att du kommer känna dig lite alldaglig och trist. Han har nämligen gjort allt som går att göra här i världen. Ja, han är också riktigt bra på allt som går att göra här i världen. Förutom möjligtvis sport. Sett Alexander Bard i en gympasal så är han nog inte så tuff längre. Just nu har han sänkt sina krav och spelar rollen som bad boy i Idol-juryn. Det är en roll som visserligen passar honom väldigt bra eftersom han njuter av att vara elak och bråka med folk. Oavsett om det är högt uppsatta politiker eller osäkra små ungdomar med idoldrömmar. Nu när han inte dövar massorna med skräp-tv eller poänglös popmusik så åker han runt i världen och föreläser om filosofi. Hans senaste filosofi det fick han efter att han varit hög på olika droger i 7 dagar på festivalen Burning Man i USA. Hey man, säger Alexander, varför kan vi inte bara vara lika softa som alla är på Burning Man? Ungefär som jag när jag var 15 och kom hem från min första Roskilde-festival. På något sätt så handlar det om att Gud är internet. Eller om det var tvärtom. Jag kanske får fråga honom helt enkelt. Han sitter faktiskt mitt emot mig. Så jag säger välkommen till han med skägget, shortsen och charmen, Alexander Bard.
Tack ska du ha, Simon.
Vad kul att du ville komma hit. Du, om jag bara börjar, om Army of Lovers varit med i Idol. Vad hade du sagt till dem då?
Army of Lovers behöver inte Idol.
Nej.
Nej, vissa artister behöver inte vara med i Idol. De är så unika att de kommer fram i alla fall.
De kommer precis. Men vad
Idol
har du...
är en möjlighet för en viss typ av artister att ta sig fram. Det finns artister som lyckas ändå.
Ja, just det. Men om ni hade varit med så hade du sagt så. Camilla, du mimar för dåligt.
Army Lovers hade säkert skapat ett DGT-program som hade handlat om att mima så snyggt som möjligt. Så hade de fått massor med tv-tittare och haft en karriär i alla fall. Mm. Alltså, har man en tillräckligt originell idé behöver man inte följa formen. Det är det som är roligt med idéer. Har man en tillräckligt originell idé så kan du skapa de egna reglerna själv.
Men i Idol så måste man följa någon slags form. Eller?
I Idol måste man följa vissa regler som till exempel att tjusa mig. Om inte jag gillar dig så måste du skärma Laila Anders och gillar inte någon av oss dig då åker du ut.
Men om Jean-Pierre Barda hade kommit här och sjungit så där dåligt som han gör, hade du då sagt, var du skärmar mig? Eller har du sagt?
Jag kanske hade gått till Fremantle i England som äger Idol-formatet och bett om ändra reglerna för Jean-Pierre skull. Sånt har hänt.
Okej. Hade ni en uttagning för Idol-jury? Men Idol-jury-jury? Där du fick då gå upp och prova.
Nej, men det är intressant. Jag har fått en förfrågan om ett tv-format. Alltså en sån här idé som man inte älskar utveckla. Som handlar om att göra motsatsen till Idol. Det vill säga att ta folk som inte kan sjunga men extremt karismatiska och se hur långt man kan ta dem då. Det skulle kunna vara ganska intressant tv-program att prova. Men just det trivs jag väldigt bra med att göra Idol.
Jag kan tänka mig det. Nej, men jag hade ju verkligen kollat om det var så att nu ska vi ta ut människor till Idol-juryn. Och så kom det en massa mediepersonligheter med gott självförtroende. Och så satte folk som sa, haha, du kan ingenting om tv. Gå hem.
Ja, fast den meta-juryn, den finns nog inte. Problemet har framförallt varit att få fram bra tjejer i musikbranschen som vill även synas i tv-rutan. Det är faktiskt problemet. Laila Bagge är helt unik på den punkten i Sverige.
Inte helt unik. Det finns ju Kirsti. Ja. Tomita.
Fanns.
Just det. Du är väldigt sträng i Idol. Är det din arbetsuppgift där? Har TV4 sagt så? Hej, Alexander.
Jag är inte alls sträng i Idol. Jag skulle påstå att vilken skivbolagsdirektör eller A&R-kille på skivbolag som helst är strängare än vad jag är.
Ja, men jämfört med de andra juryn så är du väldigt sträng.
Ja, svenskar är extremt konflikträdda av någon konstig anledning. Och de tycker att liksom, man ska undvika konflikt i vilket pris som helst. Vilket jag tycker är en väldigt konstig inställning till livet. Jag vill
det är inte
sanningen,
bara liksom. Konflikt, och det är också ditt sätt att uttrycka det om du säger till någon fuck off till exempel. Alltså det är inte bara själva konflikten i sig, det kanske hur du...
Det finns betydligt tuffare idoldomar i andra länder än vad vi har i Sverige. Jag har anpassat mig efter lite för svenska mått i det fallet.
Ja, just det. Men det är TV4 som sa så här, du ska köra på nu, liksom. Bara satsa.
De har inte sagt någonting annat än att jag ska vara mig själv och göra det jag alltid gör när jag sitter på skivbolag.
De misstänkte att du skulle vara ett självspelande piano där. Men du passar ganska bra som bad boy, tycker jag. För på internet är du också väldigt sträng. När du twittrar
jag,
sådär.
Jag förstår inte vad det där med sträng.
Okej,
då
ska jag ta ett exempel.
Det är väldigt konstigt.
Är det här väldigt konstigt? Ja. Du sa om Beatrice Ask på Twitter ganska nyligen. May the bitch die slowly and painfully.
Ja, alltså,
det är väl att ta i?
Nej, det tycker inte jag. Hon är justitieminister i Sverige och hon är så bäng i huvudet att hon på fullt allvar trodde att 37 människor rökte ihjäl sig på cannabis på nyårsnatten. Och är man så otroligt jävla bäng som Beatrice Ask är, då får man absolut inte vara justitieminister. Nej. Men det säger allt om den här alliansregeringen som jag som alla andra är spytrött på. Fredrik Reinfeldt är en idiot som låter henne sitta kvar. Och hur i helvete ska vi kunna rösta Fredrik Reinfeldt som statsminister om han låter Beatrice Ask vara minister?
Jag förstår.
Hon är ju inte ens en bra hårfrisör.
Men det var väl strängt uttryckt.
Nej, det tycker inte jag.
Att du önskade livet ur henne. Nej. Långsamt och plågsamt.
Så här var det. Jag sa, vad krävs det för att Beatrice Ask ska fatta hur dum hon är?
Uh-huh.
Måste vi önska livet ur henne för att hon ska begripa att hon är för korkad för att vara justitieminister i Sverige? Vi förtjänar bättre.
Ja, okej. Jag hade Sara Skyttedal här för rätt många veckor sedan. Du vet vem det var? Kristdemokrat ungdoms... förbunds...
Ja, just det.
Och för det var så jag upptäckte henne nämligen när du twittrade någonting, så hade du med stora bokstäver skrev du fuck you, du ska inte... Och hon hade, tror jag, haft åsikten att vänstern tagit över Pride-tåget.
Nej, det hade hon inte alls. Sara Skyttedal påstod på fullt allvar att hon var äcklad av Pride-tåget, för hon tyckte människor i Pride-tåget var överdrivna och inte var normala människor. Hon tycker alltså att homosexuella och transsexuella människor ska vara normala. Det vill säga, de ska vara som henne. De ska vara konservativa kristdemokratbrudar som går omkring i kjol och ser ut som gamla kärringar. Annars tycker hon att de är äckliga. Okej, då tycker jag att hon är äcklig. Jag tycker det är en fascistisk åsikt.
Ja. Till mig sa hon bara att hon hade uttryckt att vänstern tog över Pride-tåget och att du då reagerade på fulla cylindrar.
Det var inte det hon sa. Sara Skyttedal hade synpunkter på hur Pride-tåget skulle se ut. Nu är det så att hon är en heterosexuell kristdemokratbrud. Jag tycker hon ska hålla käften om Pride-tåget ser ut, för det är inte till för henne. Det är till just för att stoppa människor som henne. Och det är därför Pride-tåget ska... Det ska bestämmas hur det ska vara, ska bestämmas de som går i det. Det ska bestämmas som homo, bi och transsexuella och inte av Sara Skyttedal. Hon ska bara hålla käften.
Lite kort inbis att sa hon så här, men nu är vi kompisar igen, jag och Alexander.
Ja, det kan jag vara ändå. Jag kan ha
det här är ditt sätt att prata om kompisar alltså.
Ja, absolut. Man skiljer mellan person och åsikt, Simon. Det måste man lära sig göra om man är en vuxen människa. Jag kan ha extremt olika åsikter från folk som jag kan vara vän med. Och Sara har dessutom väldigt bra smak väl snubbar. Hennes snubbar är alltid väldigt snygga, så jag beundrar henne bara därför.
Okej. Jag har mycket åsikt med det, men man får ju välja sina vänner, tänker jag.
Man kan ha vänner som man delar åsikter med, man kan ha vänner som man inte alls delar åsikter med, och man kan också ha ovänner som man ändå delar åsikt med. Åsikt och person ska man alltid hålla isär.
Det här med åsikter är intressant, för du verkar väl säker på dina åsikter, vet du, har du haft fel någon gång?
Jag brukar inte öppna käften om jag inte har en uppfattning. Så därför framstår jag säker som att jag är säker i det jag säger. Mm. Så att jag är väldigt säker och trygg i det jag uttalar mig om och annat uttalar mig inte om. I morse ringde en tidning och frågade om jag hade något råd till Madeleine när hon och Chris skulle få barn. Det hade jag absolut inte. Jag har inga ungar själv och jag skulle inte hålla på och förnedra med att ge Madeleine råd i någon tidning. Och då avstod jag från att svara på frågan.
Så...
Alltså, många gånger säger jag nej, jag vill inte uttala mig.
Om vi pratar i mediala sammanhang, har du aldrig haft fel då?
Man kan ha fel.
Eftersom du tänker efter så noga, menar du?
Ja, men man kan fortfarande ha fel. Man kan till exempel säga att jag har inte en total informationsbild här. Man kan ta sån sak som, var det rätt eller fel invadera Irak? Liksom. Mm. Och de beslut man fick fatta då, om man skulle invadera eller inte invadera, fick man ju ta utifrån det man kände till.
Hade du åsikt om detta också?
Ja, det hade jag. Så, mm. Jag skrev en debattartikel om det då. Att,
men då var det väl emot, va?
Nej, jag tyckte att det var lika bra att araberna och amerikanerna gav sig krig med varandra, för de är idioter båda två. Då kan de lika gärna slå ihjäl varandra, så kan resten av världen få leva i fred.
Ja, det
ungefär
var
så. Eftersom de arabiska och de amerikanska kulturerna, de två mest krigiska kulturerna i världen idag, då kan de få banka på varandra i alla fall. Bara vi andra slipper dra sig in i skiten.
Okej, okej, okej.
Det kallas för en leninistisk argumentation för att invadera Irak.
Ja, just det. Så men det känns mer som det var någon form av argumentation än din egentliga åsikt, kanske.
Jag tog väl snarare en tredje eller en fjärde åsikt. Jag tog inte ställning till de två åsikter som presenterades. Jag ansåg att man kan ha en egen uppfattning.
Du bråkade med Timbuktu för ett tag sedan. Kallade honom patetisk till exempel.
Det tycker jag.
Och det, så vitt jag förstod det, så var din åsikt om man får säga neger, och hans åsikt var en del blir ledsna om du säger neger.
Ja, men då får de bli ledsna. Jag säger neger i alla fall. En neger är en neger. Det finns ett land som heter Nigeria i Afrika. De som tycker att man inte får säga neger på svenska, jag tycker de ska åka till Nigeria och be nigerianer att byta namn. För ordet Nigeria betyder negernas land.
Men om det finns folk som på riktigt blir stötta av det, det är inget som du kommer tänka
på? Det skiter, då får de växa upp. För tusan liksom. Det är som Camilla Henemark, hon kan ju faktiskt säga smarta saker ibland. Det var någon som sa till henne att hon var afrosvensk. Hon är på att skratta ihjäl sig och sa, jag är en jävla negerlapp. Sluta tala om för mig vad jag är för någonting. Camilla Henemark kallar sig negerlapp. Då kan väl jag kalla mig bögjävel eller vad fan som helst. Man får använda vilka ord man vill. Vi ska inte hålla på krig om vilka ord man får använda. Och människor som är känsliga för ordval, de har inte vuxit upp än. De är barnsliga, tycker jag.
Bra. Det är väl tydliga åsikter här. Ja. Men precis, men är det en viktig strid att ta? Liksom?
Det är en viktig strid att ta om rätten att få använda sitt eget språk. Att få använda sina egna ord. Om jag inte är rasist, men att alla människor på hela planeten är jämlika, då kan jag också få använda vilka ord jag vill och kalla dem saker. För då vet man att min intention inte är förnedrande. Min intention är bara att ha roligt och att säga vad någonting är.
Okej, men du kanske inte är rasist, men du kanske är lite störig som bara vägrar.
Ja, men då får folk växa upp i sådana fall. Jag tycker det är viktigt att slåss för vår rätt att använda egna ord. Andra människor har inte rätt att bestämma vilka ord jag lägger på min tunga. Det är min tunga, det är mitt språk, det är mina ord. Jag får använda vilka ord jag vill. Och det får de göra också.
Har du bett om ursäkt för något någon gång?
Ja, det har jag gjort.
Ja, det ändå. Så det kan hända att du en dag vaknar upp och tänker,
någon
vad fan
fest
jag
har varit för full på. Så fick någon stackars polare sitta och hålla mig i handen i 2 timmar för jag spydde hela tiden. Alltså det är klart, ja, men att jag har gjort bort mig ibland och andra människor fått ställa upp för mig bara för att jag har klantat till det.
Ja, men jag tycker man ska be om ursäkt. Du har kallat dem för? Att du gått över gränsen och sådär?
Nej, jag skulle aldrig be om ursäkt för att kalla en människa för någonting. Tvärtom, jag tycker att människor ska lära sig att ta saker.
Jag tyckte jag läste i kupén upp vägen hit att du hade bråkat med Robbie Williams.
Det har jag gjort en gång och det bad jag mig för och jag blev förlåten.
Ja, just det. Ja. Men det är lätt att be om ursäkt till någon som säljer fler skivor än själv, tänker jag.
Nej, det behöver inte vara alls. Det var så här att efter många år träffades Robbie Williams och jag i höstas och han kom ihåg allting som hade hänt den där natten när jag hade varit väldigt störig. Jag var inte den enda som var störig berättande dessutom. Det kändes som alla hade varit emot honom den natten. Men han kom ihåg allting som hade hänt och han skrattade åt alltihopa och sen gav en stor kram och förlät mig. Och det var stort gjort av honom, tycker jag. Robbie är fantastisk.
Ja, vad trevligt. Du, förresten, använder ordet neger liksom ofta? Är det någonting som du känner att du gör? Eller är det bara
jag har en bror som är neger. Ja, men, han kallar sig själv neger. Jag har kallat honom för neger så jag var liten och kallade mig för bögen.
Men är det någonting du går runt och gör sådär till vardags?
Ja, absolut. Och folk... Jag tycker neger är ett jättebra ord. Alltså, fram till 1990-talet använde vi ordet neger i det svenska språket hela tiden för att beskriva människor som var mörkhyade. Sen kom ett problem som var ett problem i USA med överkänslighet för ord. Amerikanska ordet negro. Så importerades ett problem till Sverige som vi aldrig hade här.
Fast vi har väl också sagt det nedsättande?
Nej. Det gjorde man i USA om ordet negro. Det är inte samma ord som ordet neger på svenska. Vi använder ordet neger i vanligt språkbruk, i journalistiska artiklar och allting, ända fram till 1990-talet i Sverige, då vi helt plötsligt importerade en överkänslighet från USA som aldrig haft i svenska språket att göra. Och där måste vi sätta ner gränser och säga att USA får ha sina problem, de har faktiskt inte med svensk kultur att göra. Och svarta människor som bor i Sverige är inte slavättlingar. Och det verkar vi ibland inte förstå själva att de inte är.
Men jag har sett i gamla svenska ordböcker sådär, eller i gamla tidningar så här, hur ska negrarna klara sig själva och sådär, att det är en lite nedsättande ton när man talar om.
Men det är inte i ordet neger det nedsättande ligger, då kan det vara nedsättande i ett annat sammanhang. Men neger, du kan lika gärna säga att du kan hitta en mening från 1950-talet svenska just att svarta människor är inte lika intelligenta som vita. Det gör inte ordet svart till nedsättande. Det nedsättande är kommentaren att de skulle vara mindre intelligenta, vilket självklart är fel. Så att vi ska inte importera amerikansk överkänslighet. Vi ska inte importera amerikanska problem som vi inte har. Och till exempel människor med afrikanskt ursprung som bor i Sverige är inte slavättlingar som de är i USA. Och då har de också en helt annan historia bakom sig. Att de helt plötsligt går omkring och låtsas som de skulle ha samma problematik som man har i USA. Det är ju barnsligt och obildat. Då får man ju lära dem korrekt historia. Så här, jag är ledsen grabben, men du har faktiskt inga slavättlingar i din familj.
Nej, kan inte exakt slav, men de har väl diskriminerade på något sätt på samma sätt som, inte exakt samma sätt som slavättlingar, men har väl upplevt ungefär samma form av.
Men diskrimineringen ligger inte i ordet. Diskrimineringen ligger i att du inte får ett jobb och någon annan får jobbet fast de är sämre kvalificerade från annan hudfärg. Diskrimineringen kan ligga att kvinnor inte får lika hög lön som män. Diskrimineringen kan ligga att homosexuella får ett litet pride-tåg per år medan de andra heterosexuella syns 364 dagar per år. Och ändå har synpunkter på homosexuella får se ut. Alltså det är diskriminering. Diskrimineringen ligger
ordet
inte
kvinna.
I ord. Vadå ordet kvinna? Får inte säga det? Ja just det. Jag får inte säga det heller. Vadå? Alltså, vi har fått en inflation i överkänslighet i vår kultur och den är livsfarlig. Och det gör att människor går omkring och är putta hela tiden och känner sig kränkta över absolut ingenting. Det vill säga känner sig kränkta över pseudoproblem. Och jag tycker det är dags att läsa Karl Marx igen och fatta att riktigt förtrycket samhälle är strukturellt och det sitter mycket, mycket djupare än i ordbruk. Och den här överkänsligheten, vilka ord man använder, är otroligt barnslig och historielös och dessutom direkt farlig.
Men du vill, alltså genom att använda de här orden? Alltså
om jag säger negrer och älskar negrer, så flyttar vi fram diskursen, debatten i Sverige.
Ja, precis. Och det är det du är ute efter.
Det är det jag är ute efter, exakt. Jag är inte undlåtande. Jag låter inte de dummaste och de överkänsligaste människorna bestämma agendan, för då är vi farligt ute i samhället.
Du skulle ju vara en bra politiker just nu, tycker jag. Det var befriande att höra dig i talarstolen och kalla Jimmie Åkesson för retard och så vidare.
Jag tycker att Jimmie Åkesson kommer undan alldeles för billigt i Sverige och de andra politikerna måste gå på mycket ord där. Men politikerna i Sverige är ju fega överlag. Och tyvärr röstar ju svenskar på fega människor.
Höra ditt språkbruk i riksdagen till exempel. Hur är det med din politiska karriär just nu?
Jag har ingen politisk karriär och vill inte ha någon heller. Jag har inga karriärer överhuvudtaget.
Ja, men du har ändå försökt göra in i partipolitik och sådär.
Jag klev in i den leken när Camilla Lindberg satt i riksdagen och blev överfall under referamröstningen. Jag tycker fortfarande att FRA-frågan är en stor skandal och att vi måste skrota FRA.
Men du gick med i Folkpartiet och sen så sa du när det här är inte tillräckligt bra så startade du ett eget parti. Ett nytt parti.
Nej, nu vänta nu. Vi startade Liberati som en stödtrupp till Camilla Lindberg, Agneta Berliner, Mattias Sundin och andra folkpartister som var riktiga liberaler och som slogs för frihet i Sverige. Och sen 2010-valet så var det en enda från Liberati som hamnade i riksdagsgruppen. I övrigt så var det liksom Jan Björklunds vanliga kärntrupp. Och då kände jag att det här är mer som jag stannar på med. Jag kan skita det här. Och något år senare fick jag frågan från Annie Lööf och Fredrik Federley om jag kunde tänka mig att ha en liknande sak i Centerpartiet istället. Det är det som heter Cybercenter nu. Och det är ett jättebra projekt, det är 900 medlemmar och det driver på liksom den ideologiska debatten i Centerpartiet som dras med en jävla massa dödkött från förr och behöver verkligen förnyas. Men jag tillhör dem som är emot alliansen. Jag skulle gärna se ett Centerpartiet lämna alliansen och kanske istället bara jobba med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tycker det var en bättre politisk mix om man gjorde det. Så att jag ser gärna att alliansregeringen dör i valet och därför är jag nog väldigt så här, tvehågset inställd till det här valet 2014. Jag håller inte på någon skulle jag säga det här valet faktiskt.
Men jag tyckte jag såg det säga att den riktiga makten finns i partipolitiken. Att du därför vill ge dig in i den. Men nu låter det mer som du bara är idédriven.
Men ge mig in i den betyder inte att jag måste kandidera.
Nej.
Jag kan stödja till exempel Johan Hedin som sitter för Centerpartiet i riksdagen och är en fantastisk politiker som jobbar hårt och går till utskottsmötena och gör massor för att driva frihetsfrågor i Sverige. Johanna Jönsson sitter också i riksdagen just för Centerpartiet. Hon är också fantastisk. Det jag rekommenderar folk att göra ett personvalskryssa i valet. Hitta en politiker som du tror på som företräder och som vågar slåss för din sak och så kryssa den personen. Skit i partifärgen. Men makten i politiken ligger i partierna. Unga människor skydda och tror man kan skriva på Facebook och bror, det betyder någonting. Det gör det inte alls, det är kvasi. Det enda sättet att verkligen åstadkomma förändring av samhället är att faktiskt gå in i politiken och jobba där. Men man behöver inte nödvändigtvis kandidera, man kan också stötta andra som kandiderar. Och det är det jag gör.
Tycker du att filosofer borde styra landet istället?
Inte, filosofer ska inte styra, filosofer ska hitta nya idéer och presentera dem, det är det viktigaste.
Presentera dem för politikerna.
Det är nog fortfarande så att av alla system vi kan tänka oss är demokratin det minst dåliga, det vill säga att alla får en röst var. Sen tycker jag inte bara att centerpartister kan vara bra, jag tycker att Hans Linde från Vänsterpartiet är grym och jag tycker att Gustav Fridolin är lysande partiledare för Miljöpartiet, är ett språkrör. Mm. Och, man kan välja människor som man tycker är toppen och rösta på dem med, oavsett vilken partifärg de har.
Hans Linde var ju här för ett tag sedan och då sa han att HBT-frågan var vänstern som höll på med det. Lite grann Folkpartiet kanske, men ingen annan.
Jag skulle nog vara med om att Vänsterpartiet är bäst socialpolitiken i taget. När det gäller narkomanernas rättigheter till exempel, som en fråga jag brinner för de blir ofta sämst behandlade av alla i samhället. Så tycker jag att Vänsterpartiet har varit bäst i den frågan än så länge. Och jag tycker att Centerpartiet är det bästa partiet av de borgerliga på de här frågorna. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet har mina sympatier. Sossarna och Moderaterna hatar jag. Jag ger ingenting för mig, ska vara ärlig. Jag tycker att de stora partierna är skit.
Men du gillar de flesta ändå?
Ja, de två stora jättarna som har 2/3 rösterna, de stöter jag inte alls.
Nej, det är ju synd. Du är på underdogsen.
Jag gillar underdogs, ja. Mm.
Men du är mer känd för att driva frågor om droger och FRA och prostitution. Är det liksom de som är de viktigaste, tycker du?
Nej, men de är viktiga frågor därför att de säger allting om resten av politiken. Man känner en politiker på vilken ställning de har gentemot de svagaste i samhället. De mest utsatta människorna i vårt samhälle idag, det är sexarbetarna och narkomanerna. Och det är väldigt bra för att folk som är schyssta mot sexarbetarna och narkomaner, de är schyssta mot alla människor. Men de som behandlar sexarbetare och narkomanerna som skit och inte lyssnar på dem, de är förmodligen skitstövlar. Och det är tyvärr de flesta politikerna.
Men det här är ju inte sant, hur lyssnar man på en sexarbetare? Alltså för om jag skulle få frågan, ska vi tillåta prostitution? Så skulle jag säga, jag vet inte, det är en svår...
Det är bara att fråga deras fackförening, den heter Rose Alliance, den finns på internet. Om du hade ansträngt och kollat sexarbetare, fackförening i Sverige, så hade du googlat upp Rose Alliance på en gång. Rose Alliance vill skrota sexarbetare.
Ja, men de företräder väl inte alla prostituerade?
De företräder alla sexarbetare i Sverige som vill organisera sig och gå med Rose Alliance. De flesta har gjort det också.
Ja, precis. Men du är helt säker på att det inte finns folk som kommer att klämma om man skulle ta bort det, för att det skulle bli sämre för vissa?
Fråga sexarbetarna, sitter inte och gissa. Sexarbetarna
är
mot sexköpslagen. De är unisont mot sexköpslagen.
Precis, men det jag menar, du är helt övertygad om det här. Att
de
är
säger
bara
det
dåligt.
Själva. De säger det själva. Jag är ingenting att bli övertygad om. Du har inga sexar. Om du kan visa en sexarbetarorganisation i Sverige som gillar sexköpslagen, släng fram den då. Men om det inte finns en sån organisation, då kan du inte säga att sexarbetarna tycker att sexköpslagen är okej. Okay. Du måste ju lyssna på de människor som har organiserat sig. Och om de unisont säger vi vill ha bort sexköpslagen, då har de en anledning att säga det. De tycker att den har ställt till deras liv och gjort det till helvete och den är kontraproduktiv. Alltså ska den bort.
Ja, det är klart att det finns folk som organiserar sig mot saker. Men om det skulle bort så kanske det lika gärna skulle komma en grupp som organiserar sig för.
Var är den någonstans då?
Ja, just nu kanske den inte finns.
Nej, då, så, då finns den inte. Alltså är det ingen idé att bry sig om den. Det som inte finns ska inte bry dem överhuvudtaget.
Men det här med droger, är det bara för att du tycker synd om dem, om utsatta i samhället? Eller är det också att du tror att det skulle vara bra för samhället med släppa fri droger?
Svenskarna är fruktansvärt obildade på narkotikområdet. Bara att man hittat på begreppet narkotika och klumpat in allting som inte är alkohol under ett begrepp säger ju allting. Det är idioti. Det finns till exempel...
Det kan man säga om stora delen av världen också.
Nej, svenskarna är extra korkade. Det som kallas entiogener till exempel. I den gruppen ingår LSD, MDMA, meskalin och så liknande. Ingen av de drogerna går uttaget att missbruka. Du kan inte få något missbruksbeteende på dem. Du kan inte få något beroendeställning till de drogerna. De är heller inte skadliga. Sverige är fullt av en svanspridig toppskivling som är fantastiskt kul om man proppar i sig den. Psilocybin innehåller den. Den är helt ofarlig. Och den är ändå liksom bannlyst. Och så fort du plockar en toppskivling i Sverige och lägger ner en liten korg så är du kriminell. Och det är helt obegripligt. Det finns liksom ingen logik i det uttaget. Det är bara rent vansinne. Alltså... häxbränningarna på medeltiden var mer logiskt motiverade än lagstiftningen mot entiogener i Sverige. Det är fullständigt vansinnigt och det här är ingenting annat än obildning. Och det farliga är då att eftersom massor med substanser som skulle vara mer eller mindre ofarliga att ta är kriminaliserade, så söker sig unga människor idag till helt nya experimentella kemikalier på nätet som de köper hem och testar istället, som är fullständigt livsfarliga. Och det är att Sverige idag är det land i Europa som har högst dödlighet i experimentella droger. Och jag tycker det är lättare. Varför inte då legalisera cannabis och sälj cannabis på Systembolaget, så kan till och börja med de som är intresserade av droger röka sitt cannabis i fred, i lugn och ro. Det är legaliserat i många länder i världen idag. Folk ligger inte och dör på gatorna som Beatrice Ask tror, tvärtom. Så att det, vi skulle kunna göra massor på narkotikaområdet och bara använda oss av vetenskap istället för de här moralistiska fördomarna som styr politiken i Sverige idag. Det här är ett exempel, tycker jag, på att Sverige inte alls är ett civiliserat land. Vi vill gärna tro att vi är bildade och civiliserade. Vi är idioter, tycker jag, i Sverige.
Ja, precis. Men den här åsikten, det kan man säga att vi är idioter i Sverige, men den är väl ungefär samma i hela Europa?
Nej, det är inte alls. Sverige, nej, Sverige har mycket hårdare lagstiftning än resten av Europa.
Och vi, ja, men det är väl olagligt med droger i hela EU, förutom Portugal.
Det finns stor skillnad här. De måste skilja mellan olagligt och legaliserat. Alltså avkriminalisering och legalisering är två olika saker. Att avkriminalisera betyder att man inte längre gör det straffbart att till exempel ta droger för eget bruk, vilket självklart inte ska vara straffbart, för då går man ju heller inte socialt om man får problem. Den egna brukaren ska man aldrig kriminalisera. Man kan möjligtvis diskutera att kriminalisera handeln med droger. Mm. Man jagar droghandlarna och gör liksom tillgången svårare. Men till att börja med borde det egna bruket avkriminaliseras. Det är i nästan alla länder i världen utom just Sverige. Och det är det enda land i världen där narkotika blodet är kriminaliserat. För vi är fascister i Sverige. Den här frågan.
Man får inte ens ha det i blodet.
Nej, och det är det enda land. Och när man berättar för amerikaner och engelsmän, de tror inte det är sant att Sverige är så här, att det är så galet här. Men det är ju det i Sverige.
Jag tror att man kan åka till Danmark, till exempel röka på där och sen komma hem till Sverige och ha det i blodet.
Ja.
Och då är det inte olagligt.
Nej, men då får du ju tjafsa med polisen om det. För de kommer antagligen arresterad och trakasserad och förstör ditt liv innan du äntligen kommer loss från skiten. Ja. Sverige är ett fascistiskt land, hela de här frågorna. Det är som just den narkotikan, den blinda fläcken i svensk juridik och svensk politik. Och det som svenska politiker tävlar i, att vara galna på området, skita i vetenskapen och bara drivas av fördomar. De är som de värsta häxbrännarna i den här frågan i Sverige, och det skrämmer mig.
Men det är inte så många som har den här frågan som sin kanske viktigaste politiska fråga. Man kan ju tycka att Sverige är korkat liksom.
Nej, men frågan avslöjar hur korkat Sverige är. Uh-huh. Och den avslöjar hur farligt det är i Sverige, för svenskarna tror att de är bildade och civiliserade. Det är väl en sak om folk är korkade och vet om att de är korkade. Då är de åtminstone inte lika farliga. De farligaste människorna som finns, det är de som tror att de är bildade och civiliserade, men själva verket de har idiotåsikter. Liksom. Och där, narkotikafrågan är den fråga som skrämmer mig om Sverige, för att svenskarnas självförträfflighet kan vara jävligt farligt, tror jag. Och vi har ju den högsta dödligheten i tungt narkotikamissbruk i Europa på grund av att tunga narkomaner som verkligen får missbruksproblem, amfetaminister, kokainister och opiatmissbrukare framförallt, som har enorma problem med sina liv och det ofta går åt helvete för dem, de vågar inte ens söka hjälp i Sverige eftersom de är så gravt kriminaliserade här. Så att det är ett elände, tycker jag.
När man lyssnar på det så här, så du har ju så mycket åsikter, men de åsikter har inte kommit fram när du gjort musik.
Nej, jag tycker inte de två sakerna har varandra att göra.
Inte alls?
Nej.
Det är väl, där är det många som inte alls har det med dig. Men det finns ju väldigt mycket politisk musik. Men det tycker du inte om? Du
jo,
på
jag
det,
har gjort politisk musik, men inte direkt avsiktligt. Jag har mest velat haft kul och göra bra grejer bara. Musikaliskt bra grejer. Det måste inte vara politiskt. Men faktumet är att Army Lovers har till exempel blivit enormt politiskt band. Och det är också därför vi återförenades i fjol. För att Army Lovers är mer politiskt än någonsin. I Ryssland är det ju en jättegrej med Army Lovers återförening. Och vi har gjort de största tv-showerna som finns i Ryssland, och jag och Jean-Pierre har pussat varandra på scen, och sen är det politiker som slår larm och där de bråkar och skriker och vill ta visumen ifrån oss och allting. Men det är ju ett bråk som är medvetet. Liksom. Vi jobbar ju med Pussy Riot på samma grej i Ryssland. Och vi kan göra det som Army Lovers. Men det är ju väldigt motiverat.
Som en konstform liksom, som provocerar på något sätt.
Det blev så med Army Lovers. Därför att Army Lovers var liksom bögar och judar och alla möjliga saker. Och var kontroversiella med länderna där vi samtidigt blev enormt framgångsrika. Och när vi då återförenades så var det ju för att det blev mycket tuffare både för judar och homosexuella i Ryssland de senaste åren. Och det kändes som att det här är en bra grej att göra. Men det var inte meningen när Army Lovers skapade att det skulle bli politiskt band. Det har blivit i alla fall.
För du har skrivit massa låtar till en väldigt massa artister då. Men där har du aldrig varit intresserad att peta in små politiska budskap i?
När man skriver låtar åt andra artister så jobbar man med de artisterna utifrån vad de behöver. Ja.
Och du har inte skrivit låta till kartellen?
Nej, men ibland kan det vara lite kul att vara subversiv. Om man sätter sig ner och läser till exempel texten till Temple of Love med BVO, som ändå kom tvåa i Melodifestivalen i Sverige och var etta på topplistan i Sverige. Det var som bred Svensson-hit i Sverige. Och så sätter man sig och tittar på den texten. Alltså den blir bannlyst i Kina bland annat. Det finns någon anledning till det. Jag gillar den formen av subversivitet. Liksom, så här. Att man kan göra det i populära kulturen tycker jag är fascinerande.
Ja, det är väl härligt. Men på ett sätt så är väl det en öppen dörr att slå in i Sverige i alla fall.
Nej, för i Sverige fattade ju inte folk texten.
Du trodde det? Att kineserna var smartare än svenskarna?
Ja, absolut. Svenskarna fattade den texten. Att vi har aldrig fått göra den låten i tv om svenskarna hade förstått texten. Men de missade det helt och hållet, vilket är ganska kul tycker jag.
Ja, för jag har hört att du tycker inte om politisk korrekthet. Men lite grann tycker jag att du kan vara politiskt korrekt när du säger att homosexuella ska ha lika rättigheter.
Jag skiter, alltså vad jag menar, att man ska skita i om någonting är PK eller inte. Man ska säga sanningen. Om någonting uppfattas som PK eller som inte PK är helt ointressant. Att vara motvallskärring har inget egenvärde alls. Det viktiga är att ha rätt åsikt och ha en grundad i vetenskaplighet och saklighet.
Fast motvallskärring var väl precis det ni var i Army of Lovers?
Allting vi blev göras. Det, men det var inte avsiktligt. Det får aldrig vara avsiktligt. Jag har aldrig någonsin...
Det bara råkade bli så att ni...
Ja, jag har aldrig någonsin... Varit motvallskärring avsiktligt, varit kontroversiell avsiktligt, provocerat avsiktligt.
Oh ja, när du skriver en artikel om att du vill att USA ska invadera Irak för att de ska döda varandra. Det var väl medvetet provokation?
Ja, men du ska ju läsa artikeln. Artikeln hade ju en extremt udda vinkel på den frågan.
Okay.
Ja. Skriver man en artikel så vill man att hela artikeln ska läsas. Man accepterar inte att folk sliter loss citat och missförstår den.
Nej, jag citerade bara det du sa nyss här. Men jag tycker att Sverigedemokraterna pratar också illa om politisk korrekthet, så där man ska säga sanningen.
Är det... Men politisk korrekthet i sig är inte ett problem. Problemet blir när allting måste vara politiskt korrekt som sägs.
Ja, men
det vill säga att retoriken... vissa åsikter kan uppfattas som politiskt korrekta, andra som politiskt inkorrekta. Mm. Det är ointressant egentligen. Det intressanta är den här åsikten saklig, en grund av vetenskaplighet, och tar den framförallt ställningen för den svagaste människan i samhället, vilket politik ska göra.
Ja, precis. Men retoriken är ungefär samma som Sverigedemokraterna där, samtidigt som du brukar skriva att de är jävla rövhåll och så vidare.
Nej, men Sverigedemokraterna säger väl ungefär att man får inte säga i Sverige att man gillar folk som har annan hudfärg. Och så har de just sagt det. Det är klart de får säga det. Men de ska inte tro att vi behandlar dem som intelligenta människor som vi bjuder på middag efteråt och tycker det liksom verkar vettiga i huvudet. De är ju just idiotförklarat sig själva. Och är de så dumma som tror att hudfärg spelar någon roll överhuvudtaget, ja, men de är så puckade så jag tänker inte umgås med dem i alla fall. De får inte vara mina kompisar.
Nej, där når du kompisgränsen. Men just de brinner ju också för att få säga neger till exempel. Det är också en sån sak som de brukar säga.
Ja, men det här är ju problemet. Det är med att neger är plötsligt blivit känsligt i Sverige av någon konstig anledning, för att vi importerat ett amerikanskt problem som vi inte hade. Så får ju Sverigedemokraterna vatten på kvarnen. De kan ju gå omkring och säga att man får inte säga neger i Sverige när vi diskriminerade. Och till viss del har de faktiskt rätt när de säger det. Och de vinner massor med sympati på det. Och det här är problemet med den här överkänsligheten som vi har i Sverige. Att du får inte säga det ordet, du får inte säga det ordet, du får inte säga det ordet. Slut får inte säga ett enda ord, för någon kan känna sig kränkt om du säger det ordet. Och språket blir jättefattigt och vi blir alla begränsade i vårt tänkande och vi är bara rädda för att gå omkring och vara känsliga för någon hela tiden. Och det är livsfarligt, för ett sånt samhälle blir vidrigt.
Så där kan man säga att de har rätt.
I den frågan har de rätt, ja, har de faktiskt. Och de vinner sympatier på det. Det är att spela dem i händerna att hålla på och bråka om sådana saker.
Du är filosof, visst är det så?
Man kan ja, säga det.
Jag har alltid undrat hur man blir det.
Filosof,
alltså inte filosofistudent liksom, utan på riktigt.
Nej, så här, filosof blir man precis som man blir konstnär. Det kallas för diskursivt fenomen. Jag ska förklara vad det är.
Ja.
Filosof blir man genom att andra filosofer erkänner en som filosof. Det vill säga, jag är ofta citerad av andra filosofer runt om i världen, okay, som en filosof. Och till slut man blir citerad, och när världens största filosofer säger att de här Alexander Bard och John Söderqvist i Sverige, de sitter och säger det här och säger det här och säger det här. Och det är intressant. Då blir man filosof. Man blir alltså upptagen i filosofernas krets. Och konstnärskap fungerar likadant. Om du hamnar i konstvärld och du ställer ut på de bästa gallerierna och folk köper din konst och tycker det är fantastiskt, så beror det förmodligen på att andra konstnärer har sagt att det är väldigt bra.
Men normalt sett måste man ha läst en jävla massa filosofi. Börjar man med Sokrates liksom och sen så jobbar sig framåt?
Man läser, om man ska bli filosof så läser man filosofi när man är 6-7 år gammal. Man måste ha läst hela sitt liv för att förstå det, för det är väldigt komplicerat. Jag slukade filosofi redan som liten och har alltid tyckt det varit otroligt fascinerande. Men definitionen av en filosof är en person som uppfinner nya koncept för att förstå världen bättre.
För jag tycker, när jag har läst på en filosofi så där, så jag tycker det finns en miljard olika inriktningar som alla liksom har argumenterat gott för sin sak. Hur går det till när man väljer riktning? Fanns det en punkt i ditt liv när du sa, ja, men jag ska gilla Foucault?
Först läser man de filosofer man gillar, det är som musik, man lyssnar på det man gillar först. Och sen upptäcker man, när man ska börja tänka självkritiskt, att man lär sig ännu mer genom att läsa de man inte håller med om. För då är man tvungen att tänka till ordentligt och tänka djupare. Och det börjar man med så småningom också. Till slut läser man allting. Filosofi delas in i 4 discipliner. Ontologi, fenomenologi, epistemologi och metafysik. Så kan man lägga till etik också, som är värdefilosofi. Då har man egentligen 5 discipliner i sådana fall. Jag jobbar nog med alla 5 i det här laget, ska jag säga. Men
det fanns inte en punkt i ditt liv när du, alltså när du var 6 år som du kom på att gilla Foucault? Fanns han då? Jag vet knappt vem det.
Nej, Foucault upptäckte jag i tonåren. Jag ville nog ligga med honom, men han inte, för han gick och dog i AIDS. en av mina sörjer i livet. Han var extremt sexy tycker jag och cool gubbe. Jag skulle träffat honom faktiskt i Paris, men han dog faktiskt. Så det blev aldrig av det där mötet. Men jag får kodiga som tusan.
Men den upplevelsen var bara så, det här är fan bara rätt han har. Var det så, en sån känsla? Liksom?
Eller, nej, inte så mycket som... Det här var ett intressant sätt att betrakta världen. Det här var en intressant ingång. Som ger ett djup till någonting som man tidigare såg som något ganska ytligt. Det är den upplevelsen när man läser filosofi som är den stora aha-upplevelsen. Att man helt plötsligt förstår att någonting som man bara inte reflekterat över i livet har ett djup och betyder mycket, mycket mer och mycket viktigare än man trodde. Och när en filosof lyckas få upp ens ögon för det, då har man verkligen kommit långt.
Men det är väl ganska många som gör det? Alltså, man blir intresserad av deras ingång på...
Nej, aha-upplevelserna i filosofins värld är ganska sällsynta.
Alltså? Och,
ja, det skulle jag säga. De riktigt bra tänkarna, de är inte så många. Sen är det så att vissa skriver ju bra stilister, men man ska vara riktigt hård. Alltså, filosofi handlar egentligen inte om att uttrycka sig bra, det handlar inte om att tänka originellt. Och de mest originella tänkarna är de största filosoferna egentligen, oavsett om de skriver lättläst eller inte. Därför kan många filosofer vara onödigt svårlästa, men tänker de bra, då är de värda att läsa i alla fall.
Kommer dina politiska åsikter från dina filosofiska övertygelser, så att säga?
Ja, där är jag faktiskt färgad av just Foucault, som du nämnde. Väldigt mycket Foucault. Nietzsche också, självklart, som är en av mina idoler. Men finns det ingen filosof som påverkat min politiska övertygelse så mycket som Foucault? Just där att slåss, att först hitta den svagaste i samhället som alla andra trampar på, som är till och med osynliggjord, som inte hörs och syns alls i debatten. Mm. Och sen ta den personens ställning, att ge röst åt den personen, för då ger man egentligen röst åt alla. Det kallas att man går till det partikulära för att där hitta det universella.
Ja, det var en fin sägning. Mm. Men du, jag har sett det nu precis när jag pratade mycket om syntismen.
Ja.
Det är någon slags religion, va? Kan vi kalla det?
Ett metafysiskt system, säger man. Men jag använder gärna ordet religion.
Och innan det så höll du på med
Zoroastrism.
Zoroastrism.
Ja.
Har du koll på alla små, pyttesmå religioner i världen?
Nu är Zoroastrismen 3 miljoner, jag tycker inte den är pytteliten.
Nej, men
och syntismen är väl världens snabbast växande så här, rörelse idag, så att...
Men om jag hade läst på om det här så hade jag kanske sagt ja, det var intressant. Men det ska mycket till för mig innan jag liksom hoppar på ett trossätt.
Ja, okej. Okay. Det säger mycket om dig, ingenting om mig.
Ingenting om dig, nej. Men...
Jag studerade österländsk filosofi, självklart. Det vill säga kinesisk, japansk, indisk filosofi. Och sen kom jag in på iransk filosofi, som är den minst kända filosofiska traditionen från Asien, men den är viktig i Asien, och började studera det på 80-talet och blev övertygad, och så småningom konverterade jag till zoroastrismen, som egentligen inte är en religion utan en lära, ett filosofiskt system som är 3700 år gammalt. Och zoroastrismen är egentligen rötterna till ungefär hälften av all grekisk filosofi dessutom. Och det har påverkat indiskt tänkande också. Så att,
men vad innebär det att konvertera?
Även zen, som vi känner som en form av buddhism här egentligen. Zens rötter är egentligen Iran också. Så även zen kommer från iransk tänkande från början och är släkt med zoroastrismen.
Men har du någon slags rättelinje som du följer?
Ja.
Då, är det, vad kan det vara? Är det saker du inte får äta? Är det saker du inte får göra?
Nej, det tycker zoroastrierna är barnsligt. Sånt där tjafs håller de inte på med alls. Nej. De har inga moraliska påbud.
Är det inte du? Nej, du är inte där längre? Eller vad?
Jo, jag är zoroastrier.
Ja, jag tycker du sa dem.
Ja, jag är vi då, i sådana fall. Jag konverterade 1992 och är medlem i den zoroastriska församlingen i Stockholm. Det är 2500 medlemmar ungefär i Sverige.
Men innebär något praktiskt liksom?
Ja, det gör det. Det är ett förhållningssätt till livet som jag praktiserar. Jag tror inte på moral överhuvudtaget, men jag tror på etik. Jag tror att det jag gör får effekter. Och intentionerna jag har bakom det jag gör, det vill säga de effekter jag tror mitt handlande ska få, avgör också vilket handlande jag har. Det jag tänker påverkar det jag säger, och det jag säger påverkar det jag gör. Och det jag gör påverkar hur jag tänker. Så det här är en loop som återkommer hela tiden, och det är i själva ditt tänkande, din reflektion, som du kan ändra riktning på den här loopen. Därför är det här med att reflektera oerhört viktigt för zoroastrier.
Ja.
De ber inte till någon gud till exempel, utan de sitter i sina stora vita rum med en stor eld som brinner i mitten och kontemplerar.
Grubblar liksom, mediterar.
Ja, precis som man gör i zen. Zen kommer ju från samma rötter som zoroastrismen. Mm. Så handlar mycket om koncentration, kontemplation och meditation. Att ställa in sitt tänkande på ett konstruktivt tänkande om tillvaron. Och vara väldigt positivt i livet som upplevs överhuvudtaget.
Ja, just det. Men andra religioner har ju byggt lite på vad som händer när man dör och så vidare. Alltså. Men...
Så resten, jag tror att du blir bara ett lik när du dör, det försvinner, och det här liket återanvänder dem. De begraver inte sina döda, vilket är intressant. De ger sina döda till djur och sånt och dumpar dem i naturen så att kropparna kan återanvändas och återgå i kretsloppssystemet. Det är mig vetligen det enda religiösa systemet som gör så.
Träffas man ibland på söndagar?
Ja, så rösterna träffas regelbundet. Nu går jag och mer på syntistmässor ska jag säga än vad jag går på zoroastriska mässor. Så att jag går ofta på syntistmässa på söndag eftermiddagarna. Det tycker jag är väldigt behagligt.
Jag tolkar det så här att du var på den här Burning Man-festivalen i USA och sen kom du hem och sa syntismen, det är så jävla fett.
Idén föddes där för 4 år sedan.
Och det var det då så att du kom dit och var onykter i en vecka och sen var övertygad om någonting?
Nej, jag träffade folk där som redan hade börjat fundera på den här idén och börjat utveckla den. Och sen som alla bra idéer hoppade den här idén upp på flera ställen samtidigt. Även i filosofins värld började den dyka upp. Att den här sammankopplingen av alla människor i hela världen, att internet kopplar ihop 7 miljarder människor, kommer en avgörande betydelse för vår sätt att se på världen. Det har jag ju skrivit 3 böcker om redan, men någonstans vill jag dra slutsatsen att det här är också en ny metafysik. Det finns en ny religion som döljer sig bakom det här tänkandet och det blir vår 4:e bok som kommer i höst.
Ja. Är det det din TED-föreläsning handlar lite om den kommande boken? Där du pratar om fyra gudarna?
Jag har gjort ett par TED-föreläsningar i höstas om ämnen som vi skriver om till den nya boken. Det är ett sätt för mig att presentera idéerna och slänga ut idéerna i ett luften innan boken kommer.
För det jag tyckte i början där sa du att vi måste ha någonting efter ateismen. Att om vi inte har en gud så blir vi... Så det är katastrof.
Ja.
Men det hänger inte jag med på riktigt. Varför måste vi ha en gud?
Därför att människor kommer göra sig själva till gud om de inte har en extern gud. Då blir du själv din egen gud och det är ett fängelse som är jävligare än döden.
Men jag är ju inte troende. Jag tror inte att jag är gud.
Du tror bara att du finns.
Jag tror väl att människan
tror
finns.
Tror du att du finns, Simon?
Ja.
Det gör du inte.
Nej, okej.
Okay. Jaget är en illusion. Jag gärna lurar dig.
Men det här är en filosofisk diskussion vi kan ha.
Nej, det är sanningen är den att du finns inte. Nej. Sanningen är att din hjärna, något som, det existerar en kropp som vi som social konvention kallar Simon Svensson.
Okej. Okay.
Men så och är det i viktigt, den här kroppen finns en hjärna och hjärnan lurar sig själv att tro att det finns ett jag in i den här hjärnan. Det här jaget finns inte. Så att och så att Gud inte finns och sen så att man själv finns, det är ju fullständigt missat poängen. Mm. Och så att Gud inte finns, då finns inte du heller.
Nej.
Så frågan är var ska du placera finnandet någonstans? Var ska du sätta det någonstans?
Ja, men jag kanske inte till vardags går runt och tänka på det så mycket.
Nej, för att du är dum och inte säkert bildad. Och då kommer du omedvetet fatta massa beslut. Poängen är att om du är medveten om hur du tänker och fungerar, kommer du fatta rätt beslut. Om du är omedveten om du kommer att fatta
men
fel beslut. Men
att jag behöver någon form av Gud för att kunna ta rätt beslut?
Du har en Gud redan.
Vilken då?
Simon Svensson.
Yes.
Han är en dålig gud. Okay, du menar, bättre.
Du menar att jag ska göra handlingar utifrån vad Simon Svensson säger till mig att göra?
Det gör du nu.
Mm, det säger jag nu. Ja.
Det finns bättre gudar än Simon Svensson.
Okej, så jag ska vända mig utåt för att få hjälp i mina handlingar.
Du ska hitta en större och viktigare gud för dig än Simon Svensson, för det är en tråkig liten.
Men kan jag inte ha förebild så som Alexander Bard till exempel?
Nej, det ska man inte ha heller tycker jag. Jag tycker inte man ska gå till enskilda människor. Man ska se en grupp människor, det är mycket viktigare entitet i sådana fall, en enskild människa. Jag tycker vi är trötta på individen. Vi har hållit på med individualismen i 300 år. Vi kom ingenstans med den. Det blir bara ett eländigt fängelse till slut. Det enda vi kan göra springa ut och hoppa ihjäl oss. Jag tycker att nutidsmänniskan är patetisk och jag vill ha något annat.
Okej, men då kan jag vända mig till en politisk ideologi kanske. Eller jag kan vända mig till vetenskapen.
Varför inte gå djupare än så? För om du gräver under politiken, då hittar du religionen. Det är det som är djupare än politiken.
Mm. Men jag bara menar, jag förstår inte vad katastrofen innebär, alltså för att jag inte har en gud.
Jag tror att du skulle kunna leva ett mycket lyckligare liv än du gör.
För du sa till och med att man skulle kunna ha ateism, vad kan det vara, atos eller var någon gud som...
Atos är ett av koncepten jag jobbar med i boken, ja.
Ja, som är...
En annan intressant filosof som har slagit stort i USA är svensk faktiskt. Det kommer många svenska filosofer nu. Mm. Han heter Martin Hägglund, ett geni. Han är professor på Yale i USA. Och Martin Hägglunds nya bok kommer förmodligen heta Faith in Atheism. Och han jobbar egentligen, precis som jag och Söderqvist gör, han jobbar på att fördjupa ateismen. Och genom att fördjupa ateismen och tänka den tanken hela vägen fullt ut så vänds den till något helt annat, det vill säga syntismen. Och han kommer kalla sin bok Faith in Atheism, vi kommer kalla vår bok för syntism, men det är egentligen samma idé vi jobbar med båda två.
Men humanisterna säger väl bara att vi kan tro på humanismen? Liksom så.
Men, ja, men om du säger att du inte tror på Gud för du har aldrig träffat Gud, jag har aldrig träffat någon individ heller. Humanisterna säger att du tror på individen, jag har aldrig träffat individ i hela mitt liv, jag vet inte vad individer är. Det är bara hittepå. Humanismen är lika mycket hittepå som kristendomen, så den håller inte. Den håller inte intellektuellt. Den har ingen fäste. Den är inte dugg mer solid eller logisk än vad kristendomen är. Snarare tvärtom.
Men syntismen är det, menar du?
Ja, det är det.
På vilket?
Därför att den bygger på en förståelse av människans psykologi och på hur vi fungerar och på vilka koncept vi faktiskt kan förlita oss på. Och det är 4 koncept som återstår. Det ena är universum som helhet. Det kan man betrakta som Gud.
Men det är ju bara att säga att Gud, universum är universum.
Ja, panteos. Det är alltså ett koncept som man kan använda sig av. Ett annat är ateos, det vill säga att tomrummet är gudomligt. Allting börjar ur tomrum. Universum börjar ur tomrum. Du själv börjar ur tomrum. Din egen jagupplevelse börjar med tomrum. All kreativitet börjar alltid med tomrum. Så tomrummet är ett intressant koncept att jobba med.
Men varför gudomligt. Måste jag kalla det för Gud? Jag kan väl prata om tomrummet bara?
Det är för att du kommer göra till Gud om du gör det till något viktigt. I samma ögonblick som något blir viktigt för dig blir en gud.
Okej, men då ska vi börja definiera vad ordet gud innebär.
Ja, det är klart vi gör det. Men en gud är egentligen det som är viktigast för dig. Det viktigaste för dig i ditt liv är din gud.
Så det skulle kunna vara min hundvalp om jag hade en sån.
Det finns människor som dyrkar som hundvalpar också. Mm. Ja, det gör de säkert. Men svårt att bilda en kyrka kring det bara. För hundvalpen är kanske inte alla människors favorit.
Nej.
Men
tror du att det är nyttigt att vi har en kyrka och samlas kring oss också?
Ja, det tror jag. Alltså, och jag brukar säga till sådana aggressiva artister, brukar säga, gå in och sätt din katedral och så titta på den här fantastiska byggnaden och så ställ dig själv frågan, varför kan du och dina vänner inte bygga en sån här gigantisk byggnad utan en massa vinstsyften och sådana saker? Bara bygga en sån byggnad för att det är fantastiskt att göra någonting tillsammans. Och de kan inte svara på den frågan och säga, du ser, då kommer en religionsavund när du sitter i den där katedralen. Skaffa en jävla religion, för du behöver det.
Så kan jag lite känna när jag sitter på stora fotbollsstadions. Det är inte direkt vinstintresse.
Jo, det är det visst. Det finns någon som äger fotbollsklubben och tjänar pengar på den.
Ja, men det är föreningar här i Sverige i alla fall.
Ja, men du ser. Det är industri och det är konsumtion. Du måste bort från industri och konsumtion. Vad får människor att tillsammans av kärlek vilja göra någonting som de brinner för utan att tänka att de ska tjäna pengar på det? Det är då vi börjar prata om religion.
Fotbollsportare vill inte tjäna pengar. De vill ju bara att det ska gå bra för deras sportlag.
Tror du det på fullt allvar?
Ja, jag är ju en själv. Ja, det är väl ingen egen ekonomisk vinning jag
tjänar feta pengar.
Ja, men när jag går dit
och ska det fotbollsklubben äger feta. Tror inte du de som äger aktier i Manchester United vill tjäna pengar på fullt allvar, tror du inte det?
Men när jag går och kollar på Malmö FF med, det, då känner någon slags gemenskap som man kanske skulle kunna
göra
i en kyrka.
Det finns människor som går in på Konsum också, tror det är en fin grej att gå på Konsum. De flesta av oss är om vi går till Konsum och köper mjölk, vi betalar någon för den mjölken.
Ja, men jag menar min religiösa upplevelse av att sitta där inne och en massa människor och vi samlas och har det trevligt.
Ett fotbollsstadion är inte en religion.
Nej.
Jag är ledsen.
Okay.
En kommersiell verksamhet.
Ja. Vad är det som är så dåligt med kommersiella verksamheter då?
Det är inget dåligt med det, men om du bara har det i ditt liv och ingenting annat, då är du en väldigt torftig människa.
En torftig människa, och det ska vi bort ifrån.
Ja, det ska vi bort ifrån. Mm. Det ska leva rika liv, fulla av upplevelser och njutning och vara riktiga, fulla människor. Och det enda sättet att vara det är faktiskt också en religiös övertygelse som man lever ut.
Okej, men är det bättre att vara kristen än att vara ateist då, tycker du?
Det går ungefär jämnt ut. Jag tycker det är bullshit båda grejerna. Kristendomen går ju mycket bättre.
Men de har i alla fall den här kristna övertygelsen då?
Nej, det finns en del syntister som jobbar på att reformera kristendomen. Det tycker jag är en intressant idé. Sen kommer de lyckas. De kanske vill ta över Svenska kyrkan också. Vi behöver en ny reformation. Syntisterna kan ta över Svenska kyrkan och då kommer det mycket bättre. Då kan man tro på det.
Okej. Men vad måste jag göra om jag ska bli syntist?
Du går med i syntisterna på Facebook.
Okej, men måste jag förändra någonting i mitt vardagliga beteende?
Nej, men inte någonting alls. Du går med där och sen börjar dialog med andra syntister och så kommer du säkert förändras.
Så blir det någon slags jag blir intelligentare.
Du, i och med att det är en ganska ny grej så är det ju kul att gå med i syntisterna då, för du är med och skapar det. Alla som går med nu är ju med och skapar grejen. Den ägs ju inte av någon. Det är inget trademark, det är ingen som äger idén. Den är till alla som går med.
Det är samma argument som att vi skulle gå med i EU. Vi kan gå med och påverka det inifrån.
Fast det är ett bra mycket roligare projekt än EU, kan jag säga.
Ja.
Jag tycker syntismen är en av två riktigt bra idéer jag sprungit på i mitt liv. Den första idén jag sprang på som verkligen förändrade mitt liv, det var internet, när jag kopplade upp mig själv första gången 1987. Och den andra stora sån här genombrytande upplevelsen för mig var när jag hörde om syntismen för 3 år sedan första gången. Jag tycker att de två sakerna är självklart ihop, men syntismen är på något sätt idén om vad internet ska vara. Därför tycker jag det är en fantastisk idé.
Men det här med att internet är Gud, du avslutar alltid med det, men vad betyder det?
I Bibeln säger Jesus innan han drar att var helst ni som tror är tillsammans finns jag närvarande. Överallt där ni människor träffas är tillsammans uppstår Gud. Det vill säga, er gemenskap är gudomlig. Det var internet är. Så. Hade Jesus haft tillgång till internet hade han sagt att internet är den heliga ande. Så det är 7 miljarder människor direkt hopkopplade med varandra. Det är gudomligt.
Det är gudomligt. Så när du önskar livet ur Beatrice Ask, då är det Gud som gör sig närvarande?
Då är det en del av Gud som vill bli av med en annan del av Gud.
Okej.
Jag har inget mot Beatrice Ask personligen, bara hon inte är justitieminister. Hon kan få vara en slabbig, dålig hårfrisörska i Sveg i Härjedalen. Det hon borde vara istället. Hon ska bara inte vara justitieminister.
De orden får vara de sista för den här. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, överstepräst Alexander Bard.
Det tack var, så hemskt mycket.
Mycket spännande.
Journalistoraklet Simon Svensson.
Jag är verkligen inte journalist, det får du inte kalla mig flera gånger för att bli arg. Du får hellre kalla mig dum i huvudet som du gjorde mig innan. Jag skulle en gång vilja tacka, tacka Akademikernas A-kassa som så vänligt sponsrar den här podden. Gå med där vet jag. Du kan stötta både dig själv och den här podden såklart om du gör det. Titta gärna också in på vår hemsida veckansviktigasteintervju.se eller så kan vi ses på de sociala medierna. Vet du hur det är?
Ja, det är det där internetet då.
Nej, det är Twitter och Weibo.
Okay.
Vi hörs en annan gång. Tills dess säger jag som heter Simon Rådhoppan Svensson. Kiamis. Det var det.
Toppa. Bra gjort. Den här podden var bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.